Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never
shall be slaves. Hej och välkomna till avsnitt 73 utav Svenska FPL-podden. Vi står här och inväntar den utdragna Game Week 26. Vi spelar in här tisdagen den 4 februari. Och agendan för dagens avsnitt är att vi såklart ska snacka igenom Game Week 25 och gå igenom de olika lagen, vad vi tror om dem här framåt. Vi ska kika in i poddligan, kort kolla till poddlaget och uppdatera våra rekommendationer och sen beta av den drös med lyssnarfrågor som har kommit in. Men innan dess så tackar vi Unisportstore.se, Dynamo Sports och Glenn Sports Bar till det fina prisbordet i poddligan. Nu är det även bekräftat att det blir två blanka gameweeks i 28. Och de lag som berörs är City, Arsenal, Villa och Sheffield. Det är lite oklart när de här matcherna kommer att spelas, men redan nu behöver man lite planera så att man får ihop ett vettigt lag till Game Week 28. Stefan, matchgenomgången, jag tänkte att du kan få börja där.
Yes, jag börjar med Tottenham Manchester City som Tottenham vinner med 2-0. Och Tottenham börjar ju bli lite av en mardrömsmotståndare för City då de återigen förlorar en match som de dominerar fullständigt mot Tottenham. Men hur man än vrider och vänder på det så kan man ju inte komma ifrån och ställa sig frågan om den rätta skärpan verkligen finns i Manchester City här. Nu har man en lätt hemmamatch innan det här juluppehållet och sen när man kommer tillbaka efter det, ja, men då är det dags för Champions League-spel igen. City har dessutom troligtvis en blank game week i 28, eller det vet vi att de har, men även kanske i 31 på grund av FA-cupen. Dessutom ska de möta Leicester och United på bortaplan här inför de här veckorna, och det gör att jag troligtvis kommer gå helt utan City en period här. Jag har inte helt bestämt mig, men den som kan vara aktuell för min del i alla fall, Kevin De Bruyne, då han fortsatt imponerar och får spela i den här offensiva rollen när de möter lite bättre lag. Men jag tror att fördelarna med att släppa honom kommer att väga över här kommande veckor. Inte så mycket mer att säga om själva matchen mer än att City såklart borde ha vunnit den och Aguero framförallt borde ha tagit sig in i målprotokollet. Kan väl notera att Sterling drog på sig någon form av lindrigare skada, eller vi vet inte riktigt hur allvarlig den är, men han blev utbytt med någon form av baksideproblem i alla fall, så han är tveksam i skrivande stund. Tottenham då? Ja, att de vinner den här matchen är ju ren och skär tur. Och visst visar nyförvärvet Bergwijn upp fina spetskvaliteter vid sitt mål. Men i övrigt var både han och resten av laget rätt bleka. Men det är ju rätt många som framstår som bleka när man möter just City. Och jag tror att Spurs kan gå mot en bra vår då man kommer fightas om den sista Champions League-platsen. Och Mourinho har fått satt lite prägel på laget i det här transferfönstret. Dessutom så är Ndombele tillbaka från skada på mitten, vilket jag tror kan vara rätt viktigt för Tottenham. Den som jag gillar mest av alla är ju Son i Tottenham, och jag håller honom som den troligaste målskytten, och eventuellt så är han även straffskytt när Kane nu är skadad. I matchen mot City här, då fick han flytta upp som spjutspets i andra halvlek när Bergvin gick ner på som vänsterytter, och vi får se om det här kan höja hans potential eller om det kommer bli så att han kommer bli mindre involverad i spelet när han spelar där, eller om han ens kommer fortsätta spela där, men det är någonting att följa i alla fall. Kan även notera att Ali är tveksam efter en ful tackling av Sterling, och ja, vi får helt enkelt se om han, det är en ankelskada som han hade ådragit sig, och vi får se hur allvarlig den är helt enkelt.
Yes, Bergwijn där, jag vet att det är många i fantasy som håller på och pratar om honom. Det är ju ett jättevackert mål han gör, men personligen så är jag inne på det du pratar om också, att, att Bergwijns intåg kanske framförallt ökar intresset kring Son, om han kan få den här framskjutna rollen. Så ja, det är i alla fall min tanke kring Bergwijn. Gällande City där så råder väl viss oklarhet kring straffarna. Nu får de en straff igen. Agüero får inte ta den, utan Gündogan går fram den och slår den. Och det gick ju som det gick. Jag förväntar mig att Agüero fortsatt kommer slå dem här, men har du någon tanke kring det?
Nej, jag vet bara att han fick ju en rätt ordentlig tackling i samband med straffen, och att det kan ha varit därför han inte slog den. Han, vad jag vill minnas, så har han inte missat någon straff, utan det är Jesus och Sterling och nu Gündogan som har bränt straffarna för City. Agüero har vi ju sett varit relativt säker från straffpunkten, så jag ser inte att han skulle ha tappat förtroendet där egentligen.
Nej. Sen så bara ett tillägg till det här med du pratar att eventuellt gå helt utan City. Det är ju Kevin De Bruyne som sitter i de allra flesta lagen. Och jag vet att både du och jag har ju gått i funderingar kring att överge honom här. Kanske inte inför den här gameweeken, men ja, sen blickar man i alla fall mot det. Och det många dras för, det är ju de här värdeförändringarna. Man har uppbyggt värde i honom. Men vi förväntar oss väl ändå att han ska tappa en del i värde nu med blank i gameweek 28 och förmodligen även blank i 31, eller hur?
Ja, precis. Jag tror att man kommer börja se lite försäljningar av De Bruyne redan efter nästa gameweek, och sen lär det ju inte bli färre när de inte har några matcher, så att han kommer nog kunna komma ner lite i pris.
Yes. Jag går vidare, och det är till Liverpool Southampton. 4-0 till Liverpool, men ja, det är lite glädjesiffror. Jag vet inte om, jag tycker Liverpool ska vara glada att de kommer undan med en hållen nolla, och det står ändå 0-0 i halvtid. Men precis som vi var inne på i förra avsnittet, så behöver man ha Salah nu med Liverpools schema, speciellt när Mané är skadad. Nu kommande schemat så är det Norwich borta, West Ham hemma, Watford borta och Bournemouth hemma. Så att det är ju riktigt kanonschema. Men Champions League kommer ju in nu, vilket kan ställa till det lite grann. Det är Norwich borta nu i Game Week 26, men bara några dagar senare så är det Atletico Madrid som väntar i första matchen borta nere i Spanien. Så det finns vissa osäkerheter kring just den matchen. Sen ska vi säga det att returmötet i Champions, det spelas efter de här fyra Premier League-matcherna som jag räknar upp. Alltså efter Bournemouth hemma. Om vi går tillbaka till matchen Liverpool Southampton, så står Firmino för 3 assist. Men konstigt nog så bonusmagneten Firmino hamnar ändå utanför bonuspoängen trots sina 3 ass. Och det är ju Salah som tar alla 3. Och det är ju alla vi glada för som hade binden där. En fråga som lite fortfarande hänger löst i luften som jag skulle vilja bolla in dig på, Stefan, det är vad man gör med Mané. Det råder ju en del oklarheter fortfarande, men Ja, det är ju Champions League som kommer efter Norwich. Tror du att Mané kommer starta mot Norwich eller få nöja sig med ett inhopp eller inte vara med alls? Har du någon aning där?
Nej, det är för lite tidigt att säga är väl min analys nu. Men hur som helst så har man behållit Mané hit så skulle jag behålla honom ändå för att det är en match vi pratar om och sen som du säger returen i Champions League då har de haft det här fina spelschemat och jag tror att Mané kommer spela mycket så att jag kommer behålla honom och råder till att göra det också.
Mm. Man sätter väl kanske inte binden på honom där då det finns viss risk för att han kanske bara får ett inhopp mot Norwich dock.
Ja, absolut. Och Salas form just nu, där har jag binden ganska mycket i de här matcherna skulle jag tippa.
Mm. Hur tänker du annars generellt sett kring Champions League start och rotation? Tror du det finns någon risk för de populära ytterbackarna att kanske få någon vila här?
Eventuellt. Det kan hända. Alltså, men det man kan säga är väl att Klopp är en av de mer pålitliga Manchester när det kommer till rotation och att han inte brukar göra det. Nu får vi se om han kommer släppa lite tyglarna i ligan då den känns avgjort eller om han bara vill liksom få det matematiskt bekräftat att ligan är avgjord innan han börjar rotera i den.
Mm. Jag kan bara säga det, jag vet att vi även kan ha en del lyssnarfrågor kring Liverpool, men gällande kring rotation och sånt här, jag gör i alla fall inga antaganden innan jag verkligen ser någonting hända hos Liverpool, att de börjar rotera, utan innan jag ser det så kommer jag satsa fullt ut på Liverpool med det här spelschemat. En differential som finns och vissa har vänt sig mot är Henderson på mittfältet som på senare tid inte bara varit väldigt bra utan även levererat poäng. Personligen kommer jag inte att satsa på det ändå då jag tycker att det finns mer intressanta alternativ. Men det är ju en billig Liverpool-spelare som förmodligen kommer spela en hel del. Men ja, jag är osäker på den fortsatta poängproduktionen ändå. Och som jag nämnde i matchen mot Southampton fick vi se en ny nolla även om den kan anses en aning turlig. Men bortsett från nollan var faktiskt glädjeämnena kring de här ytterbackarna Trent och Robertson få. Där ingen för ovanligheten skulle lyckas skapa ett enda läge till någon lagkamrat. Om vi går in på Southampton då så fortsätter Ings att göra det bra även mot tuffast möjliga motstånd i form av Liverpool. Han får till 4 avslut in i boxen och med kommande 5 Burnley, Villa, West Ham, Newcastle och Norwich så kan man även kika mot fler Southampton-spelare. Jag gillar McCarthy i kassen och eller Stevens i försvaret beroende på hur hårt man vill satsa på Southamptons defensiv. Stefan, tycker du att det finns någon anledning att kolla mot någon annan offensiv spelare än Ings? Tidigare har vi ju, ja, kanske framförallt tidigare säsonger, har man kanske kollat lite mot Redmond till exempel.
Ja, nej, jag vet inte. Det känns som att det finns ingen som riktigt sticker ut utöver Ings. Inte vad jag har sett. Redmond kan väl göra någon bra match då och då. Ward-Prowse tar lite fasta och så, men jag håller Ings som solklar etta där på offensiven.
Ings känns som en spelare som man nästan bör ha i sitt anfall just nu.
Det håller jag med. Jag fortsätter då med Burnley Arsenal för jag antar att du var klar där.
Jajamän.
Ja, och den här matchen slutar 0-0 och jag börjar snacka lite om Arsenal och när man möter Burnley då måste man vara noggranna i speluppbyggnaden annars hamnar man under press och det var precis vad Arsenal gjorde i den här matchen. Det enda positiva var att man trots allt fixade att hålla nollan då Burnley dikterade spelet, framförallt i andra halvlek. Man hade lite tur med ett skott i ribban som räddade Arsenal, men det är just defensiven som Arteta har förbättrat här inledningsvis. Och en spelare som har sett fin ut på slutet är ju Bellerin som är tillbaka från skada och kan vara en differential att satsa på. För mig har jag svårt att få ihop prislappen på 5,4 och det faktum att Arsenal inte har någon match i omgång 28. Men de som har gått tidigt på Bellerin har fått utdelning och det kan komma mer sån också då han både är en bra bonusspelare men även kan leverera assist framförallt offensivt och något enstaka mål. Offensivt så skulle jag ju gå mot Aubameyang då han skulle kunna bära frukt i och med att Arsenals kommande tre matcher är på Emirates. Det som sätter käppar i hjulet är ju den här omgång 28 och hur laget ser ut inför den. Men Aubameyang är absolut en spelare som skulle kunna göra skillnad. Och i matchen mot Burnley så borde han ha gjort det bättre med de två fina chanser som han har. Men som sagt, han tar sig i alla fall dit. Burnley då? Ja, man har verkligen skärpt till sig här de senaste omgångarna och skapat sig ett allt bättre läge i tabellen. Matcherna är helt okej, men mitt intresse är ändå ganska ljummet. Försvaret lockar mest med Pope i spetsen. Sen tycker jag att Wood på topp och outsiden McNeil som har visat lite form på slutet på mitten kan vara differentials. Men det är just differentials-kategorin jag kastar in Burnley-spelarna i.
Yes, jag skulle vilja dröja mig kvar lite vid ditt kära Arsenal. Du pratade en del kring anfallet där och framförallt då kring Aubameyang. Nu såg vi att Pepe var den som fick kliva åt sidan till förmån för Martinelli. Martinelli har ju en prisbild som lockar. Men han fick kliva över på högerkanten där han inte imponerade riktigt. Vad tror vi framåt? Jag tycker Lacazette har sett ganska svag ut. Samtidigt som jag tycker att Pepe kanske har sett lite bättre ut. Så att jag hade på något sätt kanske förväntat mig att det var Lacazette som skulle sitta lite bänk. Hur går dina tankar?
Ja, det var mina tankar inför matchen. Sen verkar Arteta verkligen vilja få igång Lacazette som är en av de längsta måltorkorna som han har haft i Arsenal. Men vi får se om han fortsätter ge Lacazette chanser. Annars, jag tror att det står mellan just Lacazette och Martinelli som kommer få lämna startelvan till nästa match. Jag tror inte att de startar med samma lag. Sen kan man ju bara spekulera i, jag har inte läst någonting om att det skulle ha hänt något med Pepe här, men han får ju inte ens ett inhopp mot Burnley, vilket kan tyckas konstigt. Så antingen så har det hänt något på träning som inte Arteta gillar, eller så är det bara att han inte tycker att han förtjänar en plats.
Nej. Jag går vidare med Leicester-Chelsea som spelar oavgjort 2-2 och håller topp 4 placeringen och kampen om fjärdeplatsen ganska öppen. Men jag börjar med Leicester, och Leicester är väl det lag utav dem som är närmast de tre poängen. Men Jamie Vardy fortsätter att blanka och Harvey Barnes fortsätter att göra mål. Faktiskt tredje Premier League-matchen i rad. Vi får även se viktiga NDD kliva av på uppvärmningen då han fick någon form av smärta i knät. Man är ju närmast segern som sagt, men man släpper in två mål på fasta situationer. Och ja, jag tycker att NDD är väldigt viktig för Leicesters spel, så man övervakar där och kollar lite vad som händer. Men det jag tycker att vi behöver stanna upp lite vid, det är ju Jamie Vardy. Och du pratade nyss om Aubameyang. Jag tror att det är många som kanske lockas av att göra ett sånt skifte. Hur ser du på Jamie Vardy? Vi vet ju vad en sån spelare kan leverera. Vi vet att Leicester nu har Wolves borta och City hemma i kommande två matcher innan spelschemat vänder ordentligt.
Ja, nej, jag tycker det här är en vattendelare och väldigt svårt. Jag tror att jag kommer behålla Vardy och kanske hade plockat ut honom innan Chelsea-matchen om jag hade tagit det beslutet. Å andra sidan så imponerade han inte jättemycket mot Chelsea heller, utan det verkar vara, hans form verkar vara på nedgång. Så nej, jag vet inte, men det faktum att han spelar och att han gör det mot Norwich i omgång 28 gör att han ändå troligtvis sitter säkert i mitt lag.
Ja, för mig är det ju det. Antingen så om man har en Liverpool-plats ledig kan man välja att gå på Firmino. I övrigt så är det ju att dra sig mot antingen chansning med Aguero eller Aubameyang. Men de vet vi har en blank 28, så där måste man då fatta ett beslut att antingen sätta en väldigt dyr spelare på bänken i en game week, alternativt och redan förbereda för ytterligare ett byte redan i game week 28. Och det, ja, jag är en sån manager som inte gillar att göra sådana byten, men det kan ju ge väldigt bra utdelning. Så att, precis som du säger, jag tror att det här kommer vara någonting som kan påverka ganska mycket om man får rejält med sving på och avancera i sina kompisligor och overall ranken, alternativt och backa. Men vi vet inte vilket beslut som här är rätta, och det känns väldigt öppet. Så att, jag tycker inte att det är fel att vinka hej då till Vardy, samtidigt som jag privat nog lutar mot samma sak som dig, att behålla honom. Om vi går till Chelsea så har jag inte jättemycket att säga. Vi ser den kritiserade målvakten Kepa bli bänkad i den här matchen till förmån för Caballero. Jag vet inte om det är någonting som kommer fortsätta dock. Det är väl ett mål som det är lite hårt att säga att han får ta på sig, men han är lite ute och cyklar. Dessutom så fick vi se Abraham som spelar med en viss smärta, såg det ut som, och det verkar hålla honom tillbaka något. Vi får väl se lite vad som händer där. Även Chelsea har ju Champions League-spel uppkommande. Och ja, det känns inte som att Lampard riktigt litar på ersättarna i Giroud och Batshuayi, och det ryktades ju en hel del här i januarifönstret om någon forward, men det kom ju inte inom. Den som gör målen i den här matchen, det är ju faktiskt Rydiger som blir tvåmålsskytt, och båda målen kommer på fasta situationer, och är riktigt starkt huvudspel från Rydiger.
Yes, West Ham Brighton, en riktig Hawaii-match som slutar 3-3. Och Brighton då, man fortsätter att släppa in för många mål utan att för den delen egentligen spela speciellt dåligt defensivt. Jag gillar fortsatt Dunk som återigen hotar offensivt och tar en del direkta frisparkar faktiskt. Jag håller även kvar min tro på Trossard som borde ha hamnat i poängen i den här matchen. Spelschemat är helt okej på kort sikt, men det är just på kort sikt. Så ska man ha någon eller ha någon från Brighton, så är det just nu. På medellång sikt så ser det tuffare ut. West Ham då? Ja, det ser ju ut som Division 6-fotboll när West Hams mittbackar är i farten. Nu ligger man på nedflyttningsplats och spelschemat är grymt tufft. Så jag tror vi får se om storsatsande West Ham ens kommer klara sig kvar i Premier League till nästa år. I fantasy så undviker jag helt och hållet.
Yes, jag går till United Wolverhampton, en 0-0-historia. Och jag tänkte börja med United, och då måste man ändå summera januarifönstret. Till slut så kommer ju Bruno Fernandes in, prisas till 8,0 i fantasy och går direkt in som startspelare mot Wolves, trots att han bara gjort en träning med laget. Och om vi stannar upp lite på Bruno Fernandes, så vet vi sedan Sporting att han har levererat en hel del poäng, både i form av assist och mål de senaste säsongerna. Det är dessutom en spelare med väldigt fin fot och tar en del fasta situationer. Bland annat så har han satt 20 av 22 straffar i karriären, och nu när Rashford är borta så är det inte alls omöjligt att vi får se Fernandes kliva fram om det skulle bli någon straff. Det är en spelare som tar en hel del gula kort, eller har i alla fall varit så i Sporting. Han har tagit 11 stycken under den här säsongen i alla turneringar. Men det är en intressant spelare, och det som är mest intressant med han är att han kan erbjuda poäng från lite olika håll, både med mål och med assist. Men jag tror huvudsaken av poängen bör komma från assist, och att målen kanske framförallt kommer vara via långskott, och han har ett väldigt fint tillslag och kanske inte är den spelare som fyller på allt för mycket in i boxen. En spelare som vi inte har sett i United-tröjan än, som är klar, är ju en liten form av nödlösning med Rashfords skada, men ett lån av Ighalo som alla Premier League-fantaster känner igen från hans korta sejour i Watford, där han faktiskt blommade upp och sen så försvann ganska snabbt. Men jag behöver inte vara en dum värvning för United, men det är lite för tidigt att säga vad han kommer få för roll, om det är en startspelare eller om det mest är en tilltänkt backup även i Rashfords frånvaro. I övrigt får vi se Brandon Williams sitta bänk efter 3 raka starter. Och ja, så är det väl med de här ungdomarna. Jag är rätt övertygad om att han kommer fortsatt få starter, men kanske inte vecka efter vecka som vi sett tidigare. Så väljer man att gå på Billy Williams, så bör man ha en bänk som även kan täcka upp för att han i några matcher kommer få inleda på bänken. Wolverhampton. Ja, viktige Boly i mittförsvaret är nu åter. Han har varit borta sedan Gameweek 9. Och under de 9 Gameweek som han spelade så tog Wolves 4 utav sina totalt 5 hållna nollor den här säsongen. Och det tycker jag visar mycket kring hur viktig Boly är. Nu är han prisat i 4,7, vilket jag anser det vara rätt bra om man letar efter försvarare, då spelschemat ser ganska bra ut på lång sikt. Adama Traoré fick ta emot en hel del stryk, och bland annat så hoppade hans axel ur led i matchen mot United, och nu står han som gulflaggad för Game Week 26. Då ska man ju dock veta att Wolves spelar först på fredag i nästa vecka i och med det här vinteruppehållet och den utdragna Game Week 26, så att jag skulle inte tro att det ska vara några problem, men osäkerhet finns ändå där, ska man säga.
Yes, jag fortsätter med Crystal Palace Sheffield United, som Sheffield vinner med 1-0 på bortaplan. Och Wilder fortsätter sin magiska debutsäsong med Sheffield, och nu är man faktiskt bara 5 poäng från Champions League-plats. Tyvärr för alla Lundström-ägare har han nu tappat sin plats, vad det verkar, till nyförvärvet Sander Berge. Och precis som Arsenal väntar det 3 lätta hemmamatcher i rad för Sheffield, men man har en blank i Game Week 28 som strular till det. Henderson i kassen fortsätter imponera med 10 nya pinnar här, och en ersättare till Lundström skulle kunna vara O'Connell eller Egan i backlinjen. Annars går man på den lite dyrare Stevens, som jag tycker är bättre utav de lite dyrare backarna. Sen så finns även billiga Fläck på mitten som alternativ. Men ja, jag säger, investera gärna i Sheffield, men glöm inte bort hur ni ska klara av omgång 28 när ni gör det. Jag kan väl tillägga lite om Lundström. Direkt när jag såg laguttagningen så då var jag helt säker på att Lundström skulle ryka. Nu har Wilder uttalat sig rätt positivt om Lundströms inställning här efter matchen. Och det finns ett, eller jag tycker att det finns ett case i att Wilder kanske kommer välja spelare lite efter match. Och då Sheffield har lättare hemmamatcher där man förväntas eller där man kommer gå för segern, så är det inte helt otänkbart att Lundström eventuellt kommer få starta igen, men det är bara spekulationer från min sida. Just nu ser det i alla fall ut som att det är Berge, Norwood och Fleck som är prioriterade på mittfältet. Vill du tillägga något där?
Ja, jag tänkte bara säga det om Sheffield, att precis som du är inne på så är det väl så att det betyder inte att Lundström kanske kommer sitta bänk resten av säsongen. Men vi kommer ju definitivt inte se han så nailad som han har varit och starta vecka efter vecka. Det kan vi nog i alla fall konstatera. Dessutom att Wilder pratar så positivt om honom tror jag mycket har att göra med att han kommer fortsatt utnyttjas ganska mycket. Men kanske inte lika mycket som en startspelare, utan mer som en perfekt spelare att byta in i slutet eller i mitten av andra halvlek sådär.
Ja, det man kan säga i alla fall om Berge är att han har sina främsta egenskaper som i defensiven, som en defensiv mittfältare och som en bra, lite bättre passningsspelare. Medan Lundström då är mer som en box till box och erbjuder löpningar in i straffområdet. Så det kan väl nämna lite om deras kvaliteter.
Ja, och sen gällande försvarsspelarna i Sheffield så tycker jag det finns case att kanske gå på någon annan om man då väljer att byta ut Lundström. Men precis som du är inne på så finns det lite olika alternativ. Jag tycker inte att man ska ha så mycket förväntningar på offensiv utdelning egentligen oavsett vem man väljer. Så därför, det kanske talar för att man ändå ska gå på något av de lite billigare alternativen. För att det är egentligen backningen för eventuella nollor som man framförallt köper in sig i på Sheffields försvar.
Yes. Crystal Palace då? Nej, trots bra spelschema så undviker jag nog Palace här och nu. Min differential Tosun, han bekräftades ju skadad på presskonferensen inför matchen. Och Kelly har nu tappat sin plats i backlinjen som jag var inne på i förra veckans podd att det kunde hända. Så just nu så undviker jag Palace helt.
Yes. Watford Everton, 2-3 till Everton, och i denna match är Everton en helt annan sak än förra veckan. Då tappar man ju en 2-0-ledning på tilläggstid. Nu vänder man 0-2 underläge på bortaplan och både 1-2 och 2-2 gör man på tilläggstid av första halvlek. Samt att avgörande 3-2-målet görs i minut 90 med en man mindre på plan. Så att det här Everton är ju svårt att riktigt få något grepp om. Just utvisningen på Delph innebar även att Calvert-Lewin byttes ut relativt tidigt. Med uppkommande spelschema kan det vara läge att minska sitt innehav i Everton. Calvert-Lewin är ändå den Everton-spelare som jag tycker det finns störst intresse av att behålla. Watford, ja, det här var andra raka förlusten för Watford och frågan är om man är på väg in i en lite sämre period. Spelschemat som kommer gör ändå att jag håller mig borta som det är just nu. Jag övervakar situationen med Sarr och ser om han kommer tillbaka, för det är en spelare som jag tycker har gjort det väldigt bra i Watford.
Yes, och jag avslutar med Newcastle Norwich som slutar 0-0. Och vi börjar med Newcastle då, och alla trogna poddlyssnare, de vet ju vad jag tycker om Newcastle. Men man måste ju inse att flytet fortsätter och poängen fortsätter trilla in. Och med de här matcherna som kommer nu för Newcastle så kanske det kan vara något att satsa på faktiskt efter juluppehållet då, när man har mött Arsenal borta. Jag scoutar i alla fall Matt Ritchie som är åter från skada. Han står som back men spelar mer som en vänsterytter. Han är dessutom deras främste kreatör och tar i princip alla fasta situationer. Det här är någonting som skulle kunna vara en riktig differential och helt klart värt 5,3 med de här matcherna som kommer. Om det dessutom är så att Newcastle bekräftas att de har spelare i både Game Week 28 och i Game Week 31 så är det ju ett riktigt fynd skulle jag säga. Norwich, ja. Jag hoppas att Norwich klarar sig kvar i Premier League då de är roliga att kolla på. Men jag inser samtidigt att det kommer att bli väldigt, väldigt svårt. Spelschemat är dessutom uselt nu och jag undviker dem i fantasy.
Yes, jag vill skjuta in där på Newcastle när man ändå kollar mot försvararna. Jag håller med om att Matt Ritchie kan vara en intressant spelare. Dessutom, men det som talar emot honom, det är den här prislappen på 5,3 för en Newcastle-försvarare, även om man spelar mittfältare. Om man vill gå lite billigare i Newcastle så tycker jag att Newcastles kapten Lascelles, som har tappat i pris och är prisad 4,2, bör nämnas med de här matcherna. Jag vet att många kollar på att hitta ersättare till budgetförsvarare som har tappat sina platser i form av Kelly, Rico till viss del, Lundström och så. Och då kanske Lascelles skulle kunna vara en sån möjliggörare. Så att jag tycker ändå han är värt ett omnämnande. Sen så håller jag med dig om att Newcastle kanske inte är det lag som man först och främst vänder sig till. Men med spelschemat så skulle det kunna finnas ett case att gå på kapten Lascelles här som har kommit tillbaka från skada för inte så länge sedan. Min sista match är Bournemouth-Aston Villa och den vinner Bournemouth med 2-1. Men jag börjar ändå med Villa för att Bournemouth är ett lag motsvarande Newcastle om du frågar mig. Och i Aston Villa så går Grealish även poänglös i denna matchen. Men som vanligt inblandad i det mesta offensivt, så han är en spelare som man sitter väldigt fint med i sitt lag. Han har 5 avslut varav 4 i boxen och 5 skapade lägen och jag tycker det säger det mesta. Aston Villa har blank i 28 då man skulle ha mött Sheffield United, så det måste man såklart planera för. Sen så, precis som jag nämnde förra veckan, så har man tagit in Samatta på topp. Och han gör ju mål direkt. Och hans huvudspel är väldigt bra. Nu kommer det här målet på skallen, men kanske inte det typiska nickmålet som man ändå tänker på. Men det gör även att man kan nämna Matt Target i Villas försvar, som jag gjorde redan förra veckan. Alltså Villa har ju bytt lite spelsystem och spelar med offensiva ytterbackar. Det gör även att Grealish kommer i ännu mer offensiva positioner. Så Grealish är ju den Villa-spelare som jag verkligen vill framhäva. Bournemouth då? Ja, jag har inte jättemycket att säga om Bournemouth, men Lerma blir utvisad efter 2 gula kort och missar nu nästa match. Inte för att det är så många som sitter med Lerma, men det är en viktig defensiv kugge på mittfältet, och att han kommer saknas gör Bournemouth ännu svagare. Dessutom så ligger han nu på 9 gula, vilket betyder att nästa gula kort gör att han missar efterföljande 2 matcher. Jag tycker man gör bäst i att undvika Bournemouth. Yes, poddligan. Vi kikar in här och det är faktiskt Joel Rogö som har krigat sig tillbaka. Han tappade första platsen ett tag men gör en stark gameweek 25 med 77 poäng. Totalt ligger han på 1597 poäng, så bara 3 poäng till att bryta 1600 poängsträcket, vilket är riktigt starkt. På andra plats hittar vi Marcus Edmundsson, 57 pinnar i gameweeken och totalt 12 poäng bakom Joel. Tredje plats Niklas Hamnefors, 58 poäng i gameweeken, totalt 1582 poäng. Poddlaget då, vi tar 63 poäng i gameweek 26, men gjorde ju ett dubbelbyte och minus 4 på det. Men det dubbelbytet är väl inget vi direkt ångrar, Stefan. Det var ju för att få in Sala och sätta kaptensbinden där.
Ja, nej, det var ju det bästa beslutet vi har tagit i år, känns som, så här på efterhand. Så att det känns bra. Och sen avancerade vi lite i totalen. Så att det var också kul. Nu har vi väl lite problem här med Lundström då. Men samt hur man ska tänka med Gameweek 28 och vilka spelare man bör prioritera här framöver. Vi har ju både Maddison och Vardy kvar till exempel.
Mm, precis. Nej, men det är väl Lundström som ligger närmast galgen och får tacka för sig. Och där har vi diskuterat lite olika, att antingen ta in Stevens och från, jag ska säga det, från Southampton då. Men vi sitter ju även med McCarthy i kassen, så det skulle ju så vara att dubbla upp i Southampton. Det andra alternativet är ju att ersätta med en annan Sheffield-försvarare och när man dumpar Lundström, men då har man den här Gameweek 28-problematiken. Men det kanske ändå är det som ligger närmast till hands. Men vi får väl se lite vad vi gör här framåt. Om vi går till rekommendationer då, så tycker jag att det är en ganska speciell... Vi har aldrig varit med om det här. Jag vet att du nu när vi gick i laggenomgången pratade om juluppehåll, men det är ju ett vinteruppehåll då. Det ger ju att vi har en utdragen Gameweek 26 och det är endast 4 matcher som kommer spelas nu till helgen som vi kommer få presskonferenser för inför deadline. Resterande 6 matcher sitter vi egentligen helt i blindo, och framförallt tycker jag det ställer till det i en kaptens diskussion, men dit kommer vi sen. Vi börjar med försvarare och... Jag rekade förra veckan Stevens i Sheffield United och tillsammans med Trent och Robertson. Och du, Stefan, hade Trent, Dunk och Dingnev, tror jag, va?
Yes, det stämmer.
Jag byter Stevens mot Stevens. Och det är alltså Stevens i Sheffield United säger jag hej då till i och med den här blanka gameweek 28, och så tar jag in Stevens från Southampton då han spelar då, och Southampton har väldigt fint spelschema. Trent Robertson sitter kvar i min båt.
Yes, jag plockar bort Igne. Det hade ju, alltså, man byter ju inte ut honom om man äger honom då han har en fin hemmamatch mot Crystal Palace, men man byter heller inte in honom här, tycker inte jag, utan jag vänder mig där mot Stevens i Southampton, och Trent och Dunk får fint sitta kvar.
Yes, mittfältet, där har jag Kevin De Bruyne, Traoré och Salah. Medan du har Kevin De Bruyne, Mané och Salah. Och jag ser ingen anledning att ändra mina rekar här, utan de får fint sitta kvar alla tre.
Ja, jag plockar bort De Bruyne och ersätter honom med Son i Tottenham. Mané och Salah får sitta kvar.
Yes. På forwardsidan så satt jag med Ings, Jimenez och Calvert-Lewin. Och du hade Ings, Calvert-Lewin och Vardy. Och just nämnde Vardy som det är lite så här, ja, hur ska man göra med Kahn? Jag väljer ändå att ta tillbaka honom och säga hej då till Calvert-Lewin. Lite emot vad jag säger, att Calvert-Lewin är den spelare man håller kvar. Men jag tycker Vardys matcher ser så pass fina ut här efter Wolves och City. Och ja, då är i alla fall Vardy en spelare som jag vill ha i mitt lag.
Ja, vi får se hur det här slutar. Jag tycker det är en jättevattendelare mellan framförallt Vardy och Aubameyang. Jag behåller också Vardy, men det skulle kunna vara så att det blir en väldigt stor differens där om Vardy går poänglös i de två kommande omgångarna. I övrigt så skeppar jag ut Calvert-Lewin mot Jimenez och behåller självklart Ings som känns självskriven här.
Ja, för mig är Ings den forward som är enklast att placera in i ett lag. Och skulle jag sitta i ett wildcard-lag så är Ings en av de första spelarna som skulle vara där. Kanske tillsammans med Mohamed Salah. Differential-sidan. Ägarandel under 10%. Vi har från min sida O'Connell i Sheffield. Vi har Fleck i Sheffield. Och vi har Doucouré i Watford. Men Watfords uppkommande schema, även om jag tycker Doucouré ser bra ut, han vinkar jag hej då och jag tar in Stevens från Southampton som ägs av 2,9%.
Yes, så får inte säga samma sak som dig där, så skickar jag ut Tosun som jag har som är skadad nu och ersätter honom med Egan i Sheffield. Egan är 0,1 billigare än O'Connell och har faktiskt hotat en hel del på fasta situationer utan att få utdelning. Så att jag plockar in honom där och behåller Trossard och Fleck som mina två övriga rekar. Och yes. Anledningen till att Sheffield-spelarna får vara här som differentials, det är mer för att jag tänker på den här Game Week 28 och jag tycker att alla ska tänka till hur man ska klara den omgången på bra sätt. För jag tycker inte att det är värt att dra en free hit i den omgången till exempel, då jag tror att free hit kommer bli mycket bättre att använda senare på säsongen.
Jag håller helt med om chipstrategin där på free hit. Den gör man bäst i att behålla. Kaptensdiskussionen då inför Game Week 26. Jag tycker som sagt att det är någonting som sticker ut och görs väldigt svårt. Vi har ju aldrig haft det här vinteruppehållet tidigare i fantasyhistorien eller i Premier League-historien. Men vad händer till exempel om Salah går och drar på sig en skada här? Det är ju trots allt ganska långt kvar tills det är match. Men annars är väl Salah ett av de absolut bästa alternativen. Det är ju Norwich som väntar och de spelar ju ganska naivt.
Ja, nej, Salah ser jättefin ut också så att han är bra. Sen finns det ju andra lag som har bra matcher den här omgången, ska vi ju tilläggas.
Det gör det absolut, men om vi dröjer oss kvar med Liverpool där då, känner du någon osäkerhet kring Salah sett till Champions League-matchen som är 3 dagar efter Norwich-matchen?
Det är klart att det finns en oro att han byts ut tidigt där, det skulle jag säga att det är.
Men du är inte rädd att han kommer börja på bänk?
Nej, jag tror inte att Klopp gör det, men som sagt, jag kan ju inte vara 100% säker.
Nej, det kan man verkligen inte vara. Det som har varit med Salah också gällande om man blir utbytt tidigt, det vi har sett i ganska många matcher att de målen han gör, exempelvis nu här mot Southampton, det är ju egentligen båda kassarna kommer ju i slutet av matchen. Så att om de skulle stått inför samma situation i Southampton så när de leder med 2-0 och Salah är poänglös och de har en Champions League-match, att han byts ut då skulle det inte vara så kul att sitta med kaptensbindan där. Så det är väl det som talar emot. Om man istället...
Ja. Nej, jag ska bara tillägga att nu tror inte jag att Norwich kommer spela som Southampton försökte göra och backa hem, utan Norwich har nog inte det i repertoaren helt enkelt. Så att jag tror att det kommer finnas mer ytor än vad det gjorde mot Southampton inledningsvis i matchen i alla fall.
Absolut, men jag instämmer i din oro om att Salah förmodligen inte kommer få 90 minuter i en match mot Norwich. Däremot, det som är skönt för de som exempelvis sitter med Aguero, det är ju att City spelar redan nu till helgen, och de spelar hemma mot ett riktigt svagt West Ham-försvar, och har man Aguero så ja, jag tror att han kommer spelas i och med att det kommer vara ett vinteruppehåll och vila direkt därefter. Vad säger du om City-alternativ och kanske första hand Aguero?
Nej, han ser jättefin ut. Jag äger ju inte honom, så jag kommer inte ha det problemet med Salah och Aguero. Men hade jag haft båda två så hade jag nog gått på Aguero, just eftersom West Ham är så oerhört usla.
Och om man nu, precis som du, inte sitter på Aguero. Om vi börjar där, om man har Aguero, tycker du han är det bästa kaptensalternativet för Game Week 26? För det ja, tycker det, jag.
Ja, men det tycker jag nog. Och det är lite som du säger också, vi kommer få en presskonferens, inte för att det kommer vara till någon hjälp eftersom det är Pep Guardiola som är vid podiet, så vi kommer ju fortfarande inte veta någonting mer efter han har pratat, men vi kommer i alla fall få veta om han är skadad eller inte, troligtvis.
Ja, dessutom så är ju Citys Champions League-match ganska långt fram i tiden, så det tror jag inte kommer vägas in i avgörande om man ska spela eller inte, till skillnad mot Salah. Och dessutom då det här uppehållet direkt efter West Ham-matchen. Så att för mig är han det bästa alternativet den här gameweeken om man har honom. Men det är många som inte har honom, men däremot sitter med exempelvis Kevin De Bruyne. Hur tycker du caset går där om man ställer honom mot exempelvis Salah?
Ja, där blir det svårare. Jag går nog på Salah just på grund av form och ja, att han är ändå straffskytt och allt sånt i Liverpool. Så att, nej, jag tycker att han går före.
Yes, är det något annat alternativ i City om vi pratar kaptensalternativ? Det är väl egentligen Aguero och De Bruyne, va?
Ja, det tycker jag. Nu kanske Sterling bekräftas skadad, så då blir det lite lättare om man sitter på Mahrez och vill köra en differential-kapten och kaptena honom.
Jag tycker egentligen att det är de två lagen det står mellan. Däremot om man har exempelvis Aubameyang så möter de Newcastle hemma på Emirates. Och ja, vad har du att säga om ditt kära Arsenal?
Nej, alltså, jag är inte jätteimponerad över offensiva spelet än så länge. Nu kanske det är väldigt bra för Arsenal att få det här vinteruppehållet och få träna ihop sig mer under Arteta, under liksom, när man inte har pressen på så att man ska spela match om 3 dagar hela tiden. Så att jag tror att breaket kommer bra för Arsenal och kommer göra dem bra, och förhoppningsvis så kommer de tillbaka och spelar ett offensivare eller finare offensivt spel. Men det är bara så jag tänker, och det behöver inte alls betyda att Aubameyang gör det bra mot Newcastle, men jag har en god känsla inför honom i alla fall.
Jag har egentligen inte skrivit ner några fler matcher för en kaptenssektion. Jag tror att det är Liverpool och City som de allra flesta kommer vända sig mot. Och de som eventuellt går utanför det tror jag lutar mot Aubameyang. Är det någon annan spelare eller något annat lag som du känner att vi bör lyfta i en sån här kaptenssektion i Game Week 26?
Nej, jag tycker egentligen inte att man behöver diskutera någon annan. Det är klart att eventuellt Calvert-Lewin kan göra det bra mot Crystal Palace, men nej. Nej, inte, det är ingen kapten för mig i alla fall.
Nej, då är vi överens där. Just Everton Palace är det som sparkar igång Game Week 26 och deadline för byten och allting sånt, och i ordningssättning utav lag är på lördag klockan 12:30. Missa inte det. Med det så går vi vidare och ska svara på alla era lyssnarfrågor. Och jag tänkte börja, Jesper Lövstad skrev in och undra till mig hur det känns med investeringen i Lundström-tröjan nu egentligen. Och vi kan väl ta vidare den diskussionen. Robert Jonsson skriver in, vilken Sheffieldback ska man ha? Lundström ska ut. Och ja, jag tycker Lundström ska ut, men får svara Jesper först så... jag är väldigt nöjd med min Lundström-tröja. Han är fortsatt en stor legend och har gjort extremt mycket för mig under den här säsongen. Men Stefan, vilken Sheffieldback ska man ha? Jag var ju inne på det här lite tidigare när vi var i laggenomgången och tycker att man inte ska ha så mycket förväntningar för mer än hållna nollor. Då kanske man ska försöka gå billigt. Du pratade Igen här i Differential exempelvis.
Ja, jag tycker också att man ska gå på någon av de billigare. O'Connell kanske har en liten fördel när det kommer till bonuspoäng. Men som sagt, jag kollade på Igans stats så han har hotat en hel del på fasta situationer utan att ha fått in bollen. Så att för mig så kan han där 0,1 faktiskt vara väldigt viktig när jag ska ersätta Kelly sen. Så att jag kommer nog gå mot Igan.
Ja, och sen har vi ju Baldock och Stevens. De ligger ju på 5,1. Och jag vet inte om jag får så mycket mer för dem 0,6 som de är dyrare än Igen. Jag skulle nog hålla att om man ska gå på en Sheffield-försvarare så är Igen ett bra alternativ till sitt pris på 4,5. Ska man nämna någon annan backning i defensiven så är ju Henderson en riktigt fin målvakt att sitta på med det här spelschemat. Men om man ska hitta en ersättare till Lundström så är det ju svårt att ta in en målvakt såklart. Men jag tycker ändå han förtjänar ett omnämnande. Och just gällande målvakter så har vi fått faktiskt två frågor rörande dem. Och Robin Aronsson skriver in, vilken målvakt är vettig att satsa på framöver? Har haft Guaita ett tag, men Pallas känns svajiga bakåt. Har inga extra pengar på banken, så max 5,1 för en målvakt.
Ja, jag hade ju kikat på någon som spelar hela tiden här kommande omgång, alltså i 28 också. Och då finns ju till exempel, man får väl nämna Pope som har gjort det bra på slutet, som ändå spelar. Annars har vi ju McCarthy i Southampton. Dubravka kanske inte helt fel i Newcastle. Jag vet inte om han klarar prisgränsen där.
Jo, han är prisad 5,0.
Det kanske är de och Ryan i Brighton.
Jag sitter ju med Ryan och vi har även fått frågor kring just honom. Det kommer efter den här, men får börja där. Ryan har ju okej matchen nu. Watford hemma i 26, Sheffield borta i 27, Palace hemma i 28. Sen blir det ganska mycket tuffa matcher på rad. Och ja, då känns det så där. Jag hade nog kollat mot antingen McCarthy sa 15 eller alternativt Pope i Burnley som också har fina matcher nu kommande tre i alla fall. Men som jag redan pratade lite om, det är Jonas Forsebo som sitter med Ryan i kassen och han tycker att Ryan känns ganska iskall. Han nämner Juris som lockar lite, men undrar om det finns fler vettiga alternativ.
Alltså det man ska med sig är att det är extremt svårt att förutspå målvaktspoäng. Och det kan vara en straffräddning eller en oväntad nolla där man liksom är en svår match som gör att en målvakt har massa poäng. Så att det är en av de svåraste positionerna att förutspå. Så att det är jättesvårt vem som kommer ta mest poäng.
Om jag ska säga någonting i alla fall, jag tycker Alex McCarthy sa 15 är en jättefin, ett fint alternativ. Och Sheffield har ju fem riktigt fina matcher mot relativt svagt motstånd. Tre utav de fem matcherna är dessutom på hemmaplan. Jag tycker att det finns ett case att gå på där. Så att om man nu vill sälja. Jag sitter ju själv med Ryan i mitt privata lag och han får nog vara kvar ett tag till. De, som sagt, har de ju i alla fall 3-4 matcher då man ändå kan spela Ryan, tycker jag. Och ja, men målvaktsbyten är svårt, men har man inget vettigare att göra med sina byten så tycker jag att Southampton är ett lag att vända sig mot med sitt fina spelschema. Viktor Johansson vill ha hjälp med lite billiga försvarare. Han skriver så här: tips på minst 3 billiga backar runt 4,0 till 4,2. Så han ger oss inte så mycket budget och utrymme här.
Nej, du nämnde ju Annie Lascelles, så han får väl direkt kvalificera in där. Sen har ju poddlaget chansat in med Williams i United. Jag hoppas på att han ska få spela några matcher från start. Och i övrigt så vet jag inte om det finns så många billiga, så billiga backar som har platser.
Så här, vi har ju varit extremt bortskämda den här säsongen, tycker jag, med försvarare på 4,0 som har haft startplatser vecka efter vecka i Lundström, i Kelly, i Rico. Så ser det sällan ut. Det brukar börja på 4,5 om man ska ha spelande försvarare. Men av den anledningen tycker jag man ska ha lagom förväntningar. Och då tycker jag att Brandon Williams ändå kan nämnas i United. Men jag tycker att Lascelles är den som sticker ut allra mest. Och då prisad 4,2 i Newcastle med det fina spelschemat. Om man har möjlighet att samla på sig lite mer pengar och kolla på 4,4-4,5. Finns det bättre alternativ annars? Vi nämnde Egan i Sheffield United 4,5. Vi har en Stevens i Southampton för 4,4. Och vi har Holgate i Everton 4,5. Nu har de tufft spelschema här, det är jag medveten om. Men Lascelles är väl egentligen den enda spelare som går in under 4,0 till 4,2 som jag tror har en given startplats vecka efter vecka. Och dessutom fint spelschema, så det är han jag framförallt skulle vilja trycka på.
Man skulle kunna chansa med Tanganga i Tottenham också för 4,0. Men hans plats är nog också upp, eller till och från match efter match.
Ja, men som sagt, man måste ha de förväntningarna. Håller du inte med mig om att den här säsongen har stuckit ut med alla de här alternativen på 4,0-försvarare?
Jo, absolut. Det har aldrig varit så tidigare.
Nej. Vi går vidare. Fredrik Norrström, han sitter med 2 fria transfer och 1 miljon på banken. Hur hade vi prioriterat att byta ut Martial, Madison och Greenwood?
Ja, alltså istället för Greenwood är det ju svårt att hitta något. Det är ju, om man tror att Martinelli får fortsatt förtroende i Arsenal, som skulle kunna vara ett byte i den prisklassen. Annars, Martial, jag tycker Bruno Fernandes, att han kom till klubben gör ju United mer intressanta. Och det kanske kommer gynna Martial också. Och vem var den sista?
Madison i Leicester.
Ja, Madison. Han vill... Jag vet inte, jag gillar inte att sitta på för mycket Leicester-spelare här nu med deras form. Men som sagt, det är bara 2 omgångar kvar sen vänder spelschemat. Så ja, jag vet inte vem man skulle prioritera. Vem skulle du prioritera, Alex?
Ja, men det är lite som du är inne på. Ska man byta ut Greenwood, då vill man ju nästan byta ut Martial eller Madison också, eftersom att han sitter med 2 fria transfer. Samtidigt så tycker jag det just nu är ganska svårt att hitta spelare som jag verkligen, verkligen vill ha in. Och då är det ganska skönt att ha 2 fria transfers. Så att jag hade nog suttit kvar med Greenwood. Och jag tror förmodligen att jag hade valt att byta ut Martial. Jag tycker att Martial känns väldigt svag. Vi får se nu när man får in Ighalo om eventuellt man flyttar ut Martial på vänsterkanten på Rashfords position nu när Rashford är skadad för att kanske få igång Martial. Det är inte, håller jag inte alls som omöjligt, men och det skulle kunna ge en ett sving, men nej, Jag hade nog valt att byta ut Martial om jag skulle göra någonting av de här. Madison tycker jag ändå presterar fint och ser bra ut. Ta fasta situationer och så. Så att poäng kan nog komma därifrån i alla fall. Och som sagt, spelschemat vänder. Jag hade försökt sitta kvar med två fria transfers i alla fall. Jonathan Vindahl pratar om det här bytet som vi i poddlaget gjorde tidigare och från då Mané till Salah. Men han skriver så här: om man inte har råd med bytet Mané till Salah, vad gör man då?
Ja. Nej, nu kommer ju Mané vara tillbaka så att, och jag vet inte om han sitter, han kanske sitter med tre Liverpool-spelare då. Så då kanske man kan köra på det. Men det kommer ju vara läskigt såklart när Salah visar upp en allt bättre form och går utan honom när spelschemat är så här bra.
Nej, jag tycker att Jonathan är en vecka för sen. Jag tycker att även om man inte hade råd förra veckan så skulle han göra så som vi gjorde i poddlaget. Att man då tar ett dubbelbyte och minus fyra för att få in Salah. Och så får man nedgradera någon annan i laget. Nu vet jag inte om jag hade gjort det till Game Week 26. Då vi kan förvänta oss att Mané är tillbaka. Och om Mané är tillbaka och Mané och Salah spelar. Då är det ju ganska 50-50 om vem som kommer ta mest poäng. Även om jag tycker att Salah edgar lite grann. Sett till hans fina form som han nu visar upp. Men jag vet inte om det är värt att ta minus för att få in honom just nu och dessutom då förlora massa pengar och försvaga sitt bygge generellt. Men just nu, jag hade nog inte gjort det bytet till minuspoäng. Eller vad säger du?
Nej, jag tror inte heller att jag hade gjort det.
Nej. Kristoffer Alm, vem ska man ta bort först ur backlinjen av följande? Lundström, Rico, Kelly. Och vem ska man ersätta med?
Ja, Kelly. Först så tänkte jag att det var Lundström i den där ekvationen. Men efter Wilders uttalande här så inser jag att det kan finnas en chans att han startar mot Bournemouth till exempel. Och då skulle han kunna vara kvar. Kelly kommer nog inte få tillbaka sin plats. Så att om... liksom det inte har någon betydelse prismässigt så kanske det kan vara värt att byta ut Kelly först.
Mm. Och vem ersätter man då med?
Ja, du har ju nämnt Stevens i Southampton. Jag tycker att det är bra. Egan finns i Sheffield till exempel. Två bra alternativ.
Mm. Och om man sitter extremt tajt med pengar så är ju som sagt Lascelles där. Vi låter lite som en upprepad skiva som hackar, men det är de spelarna jag tycker som är intressanta i den prisklassen. Kristoffer Arn fortsätter med fråga, vågar man hålla på Mané eller för mycket pengar att ha på banken? Bänken tror jag menar. Sitter med Mané, Salah, Aguero och Trent bland de dyra. Och då sitter han ju redan med Salah och Mané kommer väl tillbaka, så han håller man väl kvar, va?
Ja, han håller man kvar. Det är ju två veckor mellan deras matcher här, så att jag tror att Mané är fit for fight när de ska möta Norwich.
Yes. André Widheim Ekelund, han har ju hållit på och tjatat om den här stackars Madison i Leicester och nu skriver han: Madison ska ut nu, men vem tar man in? Jag har De Bruyne, Salah och Grealish.
Ja, det är det som är problemet, att det finns inte så många mittfältare som lockar i den priskategorin. En mittfältare som jag lockas av är Son. Jag hade inte gått på Berggren då jag tycker att det finns, ja, jag vill se mer utav honom innan det. Men kollar vi på Madisons stats så är de fortsatt bra. Poängen har inte kommit, men han fortsätter skapa chanser och känns ju faktiskt hetare än Vardy här på slutet. Så att det kanske är rätt att hålla kvar Madison ändå.
Ja, jag instämmer med dig och det är det jag tycker är det svåra. Jag hittar inte så många spelare jag vill få in i mitt lag. Och då tycker jag att man gott kan sitta kvar med Madison. Ja, de övriga mittfältarna nämner, De Bruyne, Salah och Grealish, de sitter man ju bra med. Det är väl De Bruyne då som man kan fundera på framåt, inte inför den här gameweeken, men kanske därefter att switcha ut honom, och då kanske Son kan vara ett alternativ. Men ja, ska man nämna någon i närheten av Madison, det är ju i så fall någon chansning på något nyförvärv i form av exempelvis Bruno Fernandes i United. Jag är ju en försiktig manager av mig och brukar inte vilja ta in nyförvärv så här tidigt. Men ja, det är en chansning, men det kan ge utdelning också.
Jag hade väl haft ett bättre spelschema om man skulle ta in Fernandes här. Men annars så tyckte jag att han såg väldigt fin ut i första matchen.
Ja, han ser fin ut. Riktigt bra tillslag och sådär. Det som jag lite saknar, det är att han fyller på in i boxen. Han hade faktiskt inte ett enda bolltouch in i offensiv box. Och det skulle jag gärna vilja ha från honom. Även om han har fint långskott, så de lätta målen, de görs in i boxen. Men varför inte gå över och prata nyförvärv? Sonny Forsberg undrar vilka av nyförvärven som lockar mest här framöver i fantasy.
Ja, jag har inte så många koll på så många mer än Bergwijn faktiskt. Vad blev det för nyförvärv i övrigt?
Men Bergwijn tycker jag det har pratats lite för mycket om, och det är väl på grund av det här jättefina målet han gör. Men jag lockas inte utav det. Sen så har vi United i Igalo och Bruno Fernandes. Jag tycker vi har pratat mycket Bruno Fernandes. Igalo tycker jag är för tidigt att prata om. Vi har inte sett han någonting, och vi vet inte om han är tilltänkt startspelare ens. Vi har några nyförvärv. Aston Villa har vi Samatta på topp exempelvis. Vad har vi mer för spelare som har kommit in? Minamino i Liverpool är väl kanske inget att trycka upp. Berget i Sheffield är ju inte en fantasyspelare, utan påverkar ju snarare andra fantasyspelare i form av Lundström och sådär. Sen är det klart att det har kommit in några mindre spelare. Men jag tycker det har pratats mycket om i såna här fantasyforum och liknande, det är väl framförallt Fernandes och Bergwijn. Och de har väl avhandlat, va?
Ja, det tycker jag.
Linus Karlsson är inne på just Bergwijn. Han skriver: jag sitter med Mahrez, Kevin De Bruyne och Aguero. Har två fria byten och tänkte ta ut två av dem. Bergwijn lockar, men har ni något annat tips?
Jag hade aldrig tagit ut någon inför West Ham-matchen här.
Nej, jag tycker han sitter jättefint inför just den matchen. Sen så bör man kanske lätta på sitt City-ägande inför Game Week 28 och eventuellt då en blank i 31 också. Men de där tre spelarna kan ju göra riktigt fint med poäng. Jag hade ju till exempel satt kaptensbindeln på Aguero i Game Week 26. Och jag hade suttit kvar med Mahrez och Kevin De Bruyne dessutom. Så som sagt, varken du eller jag är väl så sugen på Bergwijn. Utan kanske snarare då inför nästa vecka plocka in Son istället för Kevin De Bruyne eller motsvarande.
Ja, Son eller Madison kanske också. För då är det bara en match tills deras spelschema blir fint. Så att, jag tycker att han ska nämnas i den diskussionen också.
Joakim Hansson är tidig här och frågar om Igalo. Och om vi tror han kommer få spela i Game Week 26.
Jag har ingen koll på det. Det kanske han får. Men det känns ingen som, inte som någon som man kan lita på kommer spela mycket i alla fall.
Nej, alltså jag hade inte gjort en chansning på att plocka in Igalo nu innan man har sett honom tillbaka. Jag vet inte, han har väl gjort det okej där borta i Kina som jag har förstått det. Jag vet inte dock kvaliteten. Jag tycker att United har fått oförtjänt mycket skit för den värvningen. Det är ju ett lån. Jag tycker det är en ganska bra kortsiktig lösning. Sen får vi se hur mycket han kommer utnyttjas. Men jag tycker absolut att det finns ett case för att, som jag var inne på, spela han i en central roll och testa och försöka få igång Martial och flytta ut han till vänster. Det man får med Igalo, det är ju en liksom stark nummer 9. Han skiljer sig en hel del i spelstil från Martial, och det är väl skönt att antingen kunna spela honom från start eller skicka in honom när man vill ändra någon form av matchbild. Så jag hade inte tagit in honom i mitt fantasy-lag än. Då hade jag velat se lite från honom i Premier League först. Vi har några som undrar lite kring wildcardet, och jag vet att det är många som har fingrat där. Don Sundell har tryckt av det. Nu är wildcard aktiverat och funderar på om Aguero är värd att ha som block då mina motståndare äger honom. Känslan är att det i vår kommer bli en blandning av hattrick, inhopp i slutminuterna eller 90 minuter bänk.
Ja, det har nog helt rätt i. Men som sagt, just i den här omgången så kan det nog vara så en bra block om man, och liksom genom att sätta kaptensbindeln där, för att det kommer nog några av hans konkurrenter göra, så att det låter ju som att han ligger bra till och vill skydda den ledningen. Men sen måste man ju ha en plan vad man ska göra efter det, då det kommer blanka gameweeks här, och jag tror inte på Aguero liksom över den perioden som man nämner, så kommer det nog bli en del oväntade bänkningar.
Ja, det är jättesvårt tycker jag. Man kan ju välja att bara ta in honom och så sitta där. För att det vi ändå kan vara säkra på är att de matcher han kommer spela, då kommer han förmodligen ta poäng. Och då kan han vara ett mycket bra kaptensval. Han kommer ha blank i Game Week 28, det vet vi. Han kan med stor sannolikhet ha blank Game Week 31. Men det innebär ju också att det kommer komma double Game Weeks för Aguero. Och med Citys trupp så har jag svårt att se att han får 180 minuter i en double game week. Men får Aguero 120 minuter, ja, då finns det stora chans till rejält med poäng. Så ja, tar man honom, det beror på vad man är för typ av manager. Men tar man in honom, då kanske man får sitta där och vara beredd på att få något inhopp ibland. Det behöver inte betyda att han får en poäng, för vi vet att när Aguero kommer in så jagar han mål och kanske kommer jaga den här skytteliga vinsten dessutom. Så det behöver inte vara fel.
Nej, i ett wildcard hade jag nog haft honom, och sen hade jag switchat över till Vardy för Game Week 28.
Jesper Seger, han skriver så här att han är nyfiken på lite mittfältare, men tycker att det är svårt att hitta klockrena alternativ och undrar om vi kan lyfta ett gäng mittfältare. Han skriver 5-8 stycken, men vi har några stycken i alla fall som vi tror mycket på kommande Game Week. Då vet jag inte om han menar bara Game Week 26. Och sen så sa han det, gärna från alla prisklasser, från premium mellan till de riktigt billiga.
Då börjar jag. Sala.
Det är premium.
Ja, Fläck. Det är inte premium.
Nej.
Och så.
Ja. Ja, det är bra spelare allihopa, tycker jag. Jag tycker att Grealish ska nämnas. Jag vet, de möter Tottenham nu i Game Week 26, men jag tycker Grealish är en jättefin spelare oavsett. Jag tror även fortsatt på Traoré. Han står gulmarkerad, men jag tror ändå att han kommer komma till spel. Han har Leicester hemma och sen Norwich hemma i Game Week 27. De har ett fint spelschema här framåt, och Traoré tycker jag är en spelare man absolut kan kika mot, för att nämna några som inte du har nämnt. Vad har du att säga om Harvey Barnes i Leicester som presterar riktigt bra just nu?
Ja, nej, det kan absolut vara en differential att köra på. De har ju som sagt två svårare matcher här kommande, så där är jag inte så jättesugen. Men sen när spelschemat blir bättre så kan han vara en differential.
Men jag håller med honom att det är svårt att hitta klockrena alternativ. Och nästa fråga som Jesper har, det är hur vi tänker kring wildcard. Han ser att det är många som börjar dra sina och undrar om man ska is i magen eller om risken är för stor att man hakar efter. Och jag tycker att vi kommer till det här som han säger i början, att det är svårt att hitta klockrena alternativ. jag hittar inte så många spelare jag vill ta in just nu. Och då känns det lite dumt att dra ett wildcard om man inte har jättestora problem. Men det tycker jag är ganska få som har. Jag tror att gör man en 2-3 byten så får man ordning på sitt lag. Och då hade jag spart mitt wildcard. Vad tänker du?
Ja, absolut. Jag kommer spara mitt wildcard längre fram i säsongen. Vi kommer ju ha en väldigt speciell säsong där ligan kommer vara avgjord. Så att Liverpool och City, hur de agerar kommer ju liksom... De kommer ju inte agera normalt i slutet av säsongen. Om liksom som att de hade haft något att spela för. Så att det kommer vara väldigt annorlunda i år. Och baserat på liksom när vi får mer information om hur det artar sig när ligan är avgjord. Ja, men då kommer ett wildcard vara så extremt värdefullt att ha i slutet, tror jag.
Speciellt också skulle jag säga vad som händer nu här i Champions League. Säg att City åker ut mot ett Real Madrid, vilket inte alls är omöjligt. Och Real verkar ha vaknat till ordentligt där nere i Spanien. Då tycker jag att City-alternativen känns mer lockande. Samma kan vara med Liverpool. Vi har sett dem gå bra, men de möter Atletico Madrid och de har haft lite tyngre, men det är ändå ett klurigt lag och det känns som ett lag som skulle kunna ställa till med problem för Liverpool om de har rätt dag där. Och som sagt, åker man ut från Champions League, ja, men då blir det en helt annan situation. Så jag vill gärna få lite mer svar hur de här blanka och dubbla gameweeksen kommer se ut och vilka lag som är kvar i Europaspel och sånt innan jag drar mitt wildcard. Dessutom som sagt, den största anledningen till att jag inte vill dra det nu, det är för att jag inte har en aning om vilka spelare jag verkligen vill satsa på. När det är så svårt och det är så mycket som är öppet, då är det risk att man tar in ett wildcard-lag och sen om någon omgång bara, då helt plötsligt vill man ha helt andra spelare. Så att, nej, jag avvaktar. Vi har två avslutande frågor om Liverpool och Oskar Fransén skriver det. Hur ska man tänka? Kommer det vilas mycket på grund av Champions League här i Liverpool?
Jag tror inte det. Jag tror att det har gått hur många år, jag vet inte, sedan de vann ligan. De kommer vilja säkra det så fort som möjligt, är min övertygelse.
Mm. Nej, jag tror att det kommer manageras minuter, men jag tror att de kommer spela ganska starka elvor här ett tag till. Linus Hultstrand med en avslutande fråga här från Facebook är kopplat till backlinjen. Hur spikad är Gomez i Liverpools startelva?
Ja, han verkar ju vara ganska nailad skulle jag säga.
Ja, jag skulle nog också säga det, och jag tror om vi börjar prata rotation och om ligan till och med rent teoretiskt är eller i praktiken är avklarad, då är väl det en spelare som man borde ge så mycket speltid som möjligt. Det är ju en ung lovande spelare som ska ha mycket speltid och spelas in i den här rollen. Jag ser ju mycket större framtid i honom än en spelare som Lovren, får ta det exemplet. Så Gomez tycker jag är ett budgetalternativ i Liverpools annars väldigt dyra, men kanske trots det dyra då prisvärda backlinje. Har vi några frågor från Twitter?
Det har vi, och jag ska plocka fram dem här. Yes, första frågan från FPL Filip. Jag har Soyuncu, Kelly, Lundström och Sidibe i backlinjen. Känns som jag måste städa upp. Vem ska bort och vem ska ersätta?
Om man bara tänker kortsiktigt så tycker jag att Sidibe sitter man ju kvar med den här gameweeken. Det är Palace som väntar hemma. Och det är absolut en match man kan sitta med honom. Därefter så är ju han en lite dyrare back. Och då är det lättare att hitta alternativ där. Så han kan man ta ut sen. Som vi har pratat om tidigare. Soyuncu nämnde han och Kelly, va?
Ja.
Soyuncu har ju sin startplats i alla fall. Det är inte Kelly. Så Kelly är ju den jag hade prioriterat först att switcha bort. Sen så Soyuncu... Absolut, Leicester har inte sett jättebra ut och man kanske inte är supersugen att spela honom. ja, nu möter de, är det Wolves de möter nu i 26an, va?
Yes.
Borta, visst, det är en tuff match, men det är inte omöjligt att hålla nollan. Game Week 27 City, den är tuff, men sen är det ju bra matcher, då vill man nog ha en Leicester-försvarare. Så Jonsson hade jag nog kanske inte prioriterat att byta ut. Men Kelly måste bort, bort med honom, och sen kanske Pereira i nästa Game Week.
Sidibe. Ja, han hade även Lundström, så att, han har ju lite problem där i backlinjen.
Mm, absolut, men jag hade ändå prioriterat Kelly nu, och sen så Sidibe eller Lundström efter det. Sjönsjö hade jag nog suttit kvar med. Jag tycker att de andra problemen är mycket större.
Instämmer. Kalles, på samma tema, vilka billiga backar ska man satsa på?
Det har vi pratat om. Om man ska gå superbilligt så är det ju Lascelles som jag tycker sticker ut. Går man, menar man billigt med runt 4,5-4,6, ja, men då har vi Egan i Sheffield United. Vi har Stevens i Southampton och sådär. Jag tycker vi har pratat om de här spelarna, men det är de som jag tycker är värda att nämna.
William Widblom, ska man chansa på Bergvin, måste jaga i kompisligan?
Ja, det ska ju vara för att man jagar då, men jag vet inte. Jag kan ge ett tips om man kollar på att jaga i sin kompisliga. Det finns en hemsida som är gratis att använda som heter FPL Game Week. Så om man går in på fplgameweek.com så kan man logga in ganska enkelt och se sitt lag och se sin specifika kompisliga och se vilka spelare som är differentials i just den kompisligan man har. Man får en väldigt bra översikt. Så där kan man gå in och kolla. Det skulle ju kunna vara så, skulle jag gissa, att Son också kan vara en differential i din liga, och då tycker jag han är ett bättre alternativ än Bergwijn.
Yes. Björn Jönsson, på lite samma tema. Om man ligger 150 poäng efter sin miniliga och det enda som gäller är seger, vilka chansningar hade ni gått på? Inget fegande nu.
Det är ju fel människor att fråga, för jag är ju en fegis i botten. Men ja, som sagt, i just den ligan, jag refererar återigen till FBL Game Week, och då man kan få koll, för att det behöver inte vara en spelare med ägarandel under 1% för att verkligen sticka ut i sin liga, utan i sina olika kompisligor så kan det vara en spelare med ganska hög ägarandel som många går ut utan. Tänk till exempel nu med Mané. Är det många som har skeppat Mané, så skulle det kunna vara så att även, nu ska jag se så jag kika upp nu direkt. Mané, han, går man in på honom och ser man, han har en ägarandel totalt nu på 21,9%. Men den effektiva ägarandelen i din kompisliga tror jag inte är på 22%. Så att Mané skulle kunna vara en sån spelare som man verkligen kan sticka ut med. Och där kan man även slänga in en bindel här framåt. Kanske inte nu i Game Week 26, det tycker jag är lite väl kaxigt. Men med det här fina spelschemat Liverpool har, så där finns det. Man skulle även kunna gå på differentials i Liverpool. Nu tänker jag lite mer wild and crazy än vad jag har gjort i mitt lag, men Henderson i Liverpool till exempel, han tar en hel del poäng just nu, och med det här spelschemat, jag tycker hans startplats känns mer nailad än någon annan i Liverpool i stort sett, så ja, det är ju lite wild and crazy drag.
Yes, jag hade kikat framförallt mot Son och Aubameyang, som jag tror inte är allt för högt ägda heller.
Nej.
Jag hade verkligen sett till att haft Salah och Ings, det är de enda två som jag liksom inte vill gå utan här.
Nej, oavsett egentligen hur dina kompisar i ligan har spelare, för de antar jag är högt ägda, men Salah och Ings, de behöver man ha.
Sen en uppdubbling i Sheffields försvar kan också vara en differential som spelar väl ut sig här över kommande veckor.
Mm. Eller till och med trippla upp.
Ja, varför inte? Om man jagar. FPL, två alternativ. Vardy plus Madison plus Lundström till Ings, Son och en billig back, Stevens slash Boly för -4. Eller Vardy och Madison till Ings och Son gratis.
Ja, det beror ju lite på hur laget ser ut och hur hans bänk ser ut, skulle jag säga. Om man är tvungen att spela Lundström så kan det vara värt minus. Jag gillar ju verkligen Vardy och Maddison till Ings och Son. Det gör jag. Men jag tror att man kommer vilja ha tillbaka någon Leicester-täckning här framåt. Efter City-matchen i Game Week 27. Men det kanske man kan lösa i alla fall om man sitter med någon City-spelare. Så inför Game Week 28 då Citys blank kommer så skulle man ju kunna växla över Kevin De Bruyne till en Maddison eller motsvarande exempelvis. Men gällande om det är värt att ta minus 4 för att ta ut Lundström. Jag hade inte gjort det till den här Game Weeken om jag inte hade haft problem med att få ihop lag och varit tvungen att spela Lundström. Då hade jag inte gjort det. Då hade jag nog väntat med det bytet till lite senare. Hur tänker du?
Nej, han har problem. Men jag hade ändå inte tagit minus för en back. För att det kommer aldrig betala igen sig. Det ska extremt mycket till om det ska betala igen sig. Mm. Så att det hade jag inte tagit minus för. Han kommer få spela Lascelles. Men han kan ju chansa med att Lundström får starta till exempel. Och om det händer så kommer ju Lundström vara en differential, för att det kommer vara väldigt många som byter ut honom. Så att jag hade nog chansat på det, för Lascelles chanser borta mot Arsenal tycker jag är rätt dåliga. Så att nej, jag hade inte tagit minus och gillar det andra bytet också.
Mm.
Johan Näslund, skeppa eller greppa Maupay?
Ja... vet vi någonting om vad han har för andra anfallare?
Nej.
Nej. Jag vet inte. Jag tycker det är en spelare som gör det bra i Brighton. Han har Watford nu hemma i Game Week 26. Vi har sett det med Brighton att hemma är de ett annat lag. Han kommer till mycket lägen men har en relativt dålig conversion rate. Alltså att han inte gör så mycket mål på sina lägen. Tycker jag han är helt okej till det priset. Han är prisad 5,9. Har man massa pengar för att uppgradera honom till någon mycket bättre spelare. Om man inte har Ings till exempel och kan få in honom. Ja, men det är för mig en no-brainer. Men annars är det inte jättemånga i den prisklassen som jag tycker känns speciellt mycket bättre än honom. Mopay 5,9 helt okej. Eventuellt skulle man kunna gå mot Sheffield United och med deras fina spelschema, men då har man den blanken i 28. Det jag tänker på är väl egentligen McBurnie i första hand.
Yes, och så en andra fråga från Näslund var Stevens i Southampton in istället för Tomori, bra eller anus?
Ja, det är bra.
Det är bra. Tomori borde han kanske inte haft kvar så här länge. Men det är
nej, men då är läge att åtgärda det.
Ja. Jonas Wallman, sista frågan. Vill ha en poängplockares anfallstrio, men ingen ska kosta över 9 miljoner. Tips.
Nu pratar vi forwards.
Yes, bara forwards.
Och max 9 mil.
Max 9.
Ja, men Ings har vi ju redan pratat om. Han är prisad 7,0. Ett måste skulle jag säga. Jimenez tycker jag är ett bra alternativ också. Prisad 7,7. Ja. Sen är ju frågan då. Men. Inte över 9. Då är det väl Calvert-Lewin. Ändå. Jag vet att spelschemat ser tufft ut för dem. Däremot tycker jag att några av de här. Ratings, alltså där de har olika matcher. Han har ju fått röda fyror här. Det är mot Arsenal borta, United hemma, Chelsea borta. Alla de klassas som fyra. Precis som Liverpool hemma är en fyra. Jag tycker ju Liverpool hemma kanske är en femma, men de andra kan han ju mycket väl göra mål på. Jag tycker Calvert-Lewin ska nämnas där. Ja. Annars är det inte så många jag tycker lockas i den prisklassen. Men då har vi ju tre i så fall. Jimenez, Ings och Calvert-Lewin. Och Ings och Jimenez är väl de jag håller absolut högst utav de tre.
Yes, det summerade Twitter-frågorna.
Yes, är det någon annan anfallare du tycker ska nämnas där under 9 miljoner?
Nej, men jag tycker väl kanske om man letar differentials så kan Wood vara något på kort sikt där.
Ja, nej, håller med helt. Vi kan väl säga det, det är en utdragen game week här, game week 26. Vi har inte riktigt bestämt hur vi ska göra i nästa vecka då vi kommer vara mitt i game week 26. Vi får se om vi kastar in ett avsnitt där vi kanske gräver lite djupt i statistiken. Jag vet att det är många som har uppskattat det och det var länge sedan vi gjorde det. Så vi får se om vi dels hittar tid för att göra ett sånt avsnitt. Men det kommer i alla fall inte bli ett sånt här ordinarie avsnitt i nästa vecka. Vi önskar stort lycka till inför den här Game Week 26 och på återhörande. Hej då!
Hej då!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.